Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hade du då 1971 köpt guld för, vi säger 100 000 kronor, att du hade haft de pengarna, och så hade du köpt rent guld för de pengarna, så hade ju de pengarna i dagsläget, 50 år senare, varit värt ungefär 7 miljoner kronor. För vi sa ju att det hade gått upp ungefär 70 gånger i värde. För de här pengarna, om du tittar på vad som hände med en bostad på de här 50 åren, så har inte bostadspriserna gått upp 70 gånger pengarna.
Nej.
Vilket innebär att om jag hade köpt bostaden och du hade köpt guldet,
ja, just det,
och sen 50 år senare så kommer du till mig. Vilket innebär att du har egentligen gjort en smartare affär då än mig.
Välkomna ska ni vara tillbaka till Sparmakarporten, avsnitt nummer 22.
Tjoho!
Woho, läget?
Det är bra. Ja. Nu har jag fått min eftermiddagskaffe. Det tog lång tid innan jag fick den. Men nu känner jag att den börjar verka och jag mår bra.
Du kom inrusande här på kontoret så att du inte hann dra kaffe på hela eftermiddagen.
Jag har inte fått mitt kaffe.
Jag har inte ens fått kallt kaffe idag. Då är det illa.
Inte ens, nej, precis, du dricker bara kallt kaffe.
Ja, nu för tiden är det kallt kaffe.
När bebis är här.
Ja. Hur mår du?
Ja, jo, men jag mår skitbra. Och det är så jävla kul för du ringde mig förut.
Ja.
Jag blir alltid lite orolig när jag får ett samtal där det står ditt namn. För att det var så här, antingen så är det något så här, med bebis som är så här, lite problem. Eller så är det något, jag vet inte, det är alltid något allvarligt.
Typ. Ja,
men nu var det bra nyheter.
Ja, det var bra nyheter. Men det var roligt också att vi är ju med varandra dygnet runt.
Mm.
Du jobbar ju hemma
och ja, precis.
Jag och bebis är hemma. Och så hinner vi vara ifrån varandra i 10 minuter. Och på de 10 minuterna, då hinner liksom...
Du saknar mig.
Då hinner jag sakna dig. Ja, det var
men
precis
varför?
Därför jag ringde.
Vi får ju mycket frågor på Instagram om så här, hur går det med ett husbygge? Mm. Och nu?
Nu har det hänt.
Nu har det hänt.
Mina damer och
huset
herrar.
Huset är färdigt. Nej.
Då så vi flyttar in imorgon.
Nej, men du bara kolla mejlen och där låg det.
Mm. Bygglovet är beviljat.
Det är klart.
Mm.
Så det är en lyckokänsla ändå.
Ja, men det är ett ruvs.
I och med att vi ska göra det här, vi ska bygga på prickad mark och att folk ska få tycka till om vi ska få bygga eller inte. Ja. Så att nu är det skönt.
Ja.
Och det roligaste är att, vad var det? Var det 10 minuter innan så du bara, fasen är bygglovet, och så mejlade du.
Jag mejlade vår kontaktperson och bara, hur går det?
Mm.
Och sen kom det 10 minuter senare.
Mm. Ja, det känns ju skitbra.
Ja, det är fantastiskt. Ja, ja, en milstolpe i den processen.
Ja,
skitkul.
Skitroligt. Så att nu ska vi höra av oss till markarbeten så att de får sätta igång. Så att vi kan få det här huset i höst.
Ja, eller om det var ännu fler papper som skulle in först.
Mm.
Ja. Bara mer och mer papper.
Bara mer papper.
Bara mer papper.
Ja.
Men nu är vi där.
Men innan vi går vidare här så har vi ju såklart vårt fantastiska samarbete med fondroboten Opti.
Mm, det har vi.
Det är en fondrobot som skräddarsyr en egen portfölj, fondportfölj åt dig.
Mm.
Alltså baserat på några val du gör i telefonen så här. Du kan liksom skriva så här, hur vill du spara?
Mm.
Vad har du för känsla för hållbarhet? Mm. Och lite, och så väljer den ut automatiskt och den förvaltar också portföljen åt dig.
Mm. För en liten, liten avgift.
Liten avgift, men
wow.
Wow. Synk.
Oj. Ja. Ja, nej, men med vår rabattkod SM50.
Simon Martin 50.
Får du rabatt på den här förvaltningsavgiften.
Ja, 3 månader, 50%. Det är skitbra.
50% i 3 månader.
Men disclaimer, man ska komma ihåg att börsen, det är alltid en risk.
Det är alltid en risk.
Det är inte säkert att man får tillbaka pengarna man dunkar in.
Men du kan få mer också.
Det kan, förhoppningsvis. Historiskt så får man ju det. Men det är absolut ingen garanti. Men gå in, testa använda. Vi gör det till vår dotter och vi vet att många andra gör det.
Mm.
Så att skitbra, jag älskar det samarbetet. Och vi kan verkligen stå för den appen.
Oh ja, vi använder det själva som sagt.
Mm. Men du?
Men men du. Vi sitter ju faktiskt inte själva här i rummet. Utan bredvid oss så har vi ju faktiskt en gäst. Sparmakarnas första gäst i våran podd.
Det är skitroligt.
Ja, vi är supertaggade.
Skitstolt att ha just den här gästen.
Ja, det är
det. Blir skitspännande. Mm. Men ska vi inte bara rulla avsnittet och så får vi göra en lite presentation. Så, nu sitter vi här med Stefan Abrahamsson från AIAG Fonder. Tjena!
Tjena, tjena!
Hur är läget?
Ja, det är jättefint faktiskt.
Fan vad kul att ha dig här.
Tack så mycket, kul att få vara här och få förtroendet att vara med.
Ja, jag tror det är nöjet på våran sida, va?
Vi har ju fått vänta lite extra länge eftersom vi planerar att göra det här och ha dig som gäst tidigare, för några veckor sedan. Men fick tyvärr skjuta på det och så nu är vi supertaggade.
Vi gick ju ut faktiskt på Instagram-konto och sa nu kommer Stefan här, skicka in frågor.
I podden också. Men, tror jag, att ja, nästa vecka så kommer Stefan.
Men attans vad vi fick skjuta. Men nu sitter vi här äntligen.
Ja, den som väntar på något gott.
Precis. Jag tänkte att vi gör en liten presentation av dig som vi ska ha med våra gäster nu framöver.
Suveränt.
Man brukar ju säga så här 10 frågor, 20 frågor. Men vi kör ett gäng frågor.
Mm.
Det är väl bra, eller?
Hur känns det?
Spännande att se vad ni kommer att fråga.
Mm. Hur gammal är du, Stefan?
Jag är 33, fyller 34 senare i höst.
Mm. Hur känns det?
Börjar vänja mig. 30-årskrisen kom som för de flesta.
Alltså, men, det var så.
Nu känner man att man är sitt bästa jag.
Ja. Härligt.
Absolut.
Men känns ändå ung för, liksom, i branschen. Vad jobbar du med, Stefan?
I dagsläget så jobbar jag ju som CMO på AIAG Fonder.
CMO?
CMO, ja. Vilket egentligen innefattar mycket av marknadsföringen kring både varumärket och fonderna. Där jag ägnar större delen av dagarna att ha kontakt med rådgivare runt om i Sverige.
Mm.
Och egentligen utbilda dem och ge dem kunskap, framförallt i ämnet ädelmetaller.
Mm.
Så att de förstår vad guld och silver är och vilken funktion det fyller i dagens samhälle.
Mm.
Det är där merparten av tiden går åt.
Just det.
Mm. Vad har du då för utbildningsbakgrund för att jobba med det här?
Egentligen så har jag ingen finansiell utbildning mer än tusentals timmar av egen studier.
Mm.
Mm. Läst extremt mycket böcker, mycket föreläsningar.
Mm.
Jag brukar säga att YouTube är världens bästa universitet.
Mm. Mm.
Det är gratis, tillgängligt för alla.
Mm. Finns det mycket som helst?
Öppet 24/7.
Ja.
Mycket uppdaterad information. Så att egentligen handlar det bara om tiden du lägger ner och det är någonting som är rättvist för alla människor.
Mm.
Alla människor har 24 timmar på dygnet och du väljer själv hur du vill förvalta dem. Så att det är många tusentals timmar av egen studier egentligen som har resulterat i att jag har lyckats lära mig så pass mycket att jag kan jobba med det då.
Mm.
Men i grund och botten annars är jag ju säljare.
Mm.
Och det är väldigt skönt att kunna egentligen sammanfoga de här två intressena för sälj och investeringar.
Mm.
Och jobba med bägge delarna, även om jag inte säljer. Men jag marknadsför ju caset egentligen då.
Jag tycker det är väldigt skönt att det inte finns massa så här på papper liksom utbildningar som man bara har för att liksom kunna ta sig någonstans. Du har ändå tagit dig hit och så bara kört liksom, någonstans gått din egen väg. Kört ditt eget race.
Mm.
Det är ju alltså det är riktigt gött. Alltså.
Mm. Ja.
Man blir ju fett imponerad av det.
Ja.
Verkligen.
Jag skulle vilja se mer av det framåt.
Mm.
Att det är så här, en högskoleutbildning eller universitetsutbildning, att det är inte så mycket värt alltid liksom på papper.
Nej.
Utan att det är faktiskt...
Det är det, vad det är också. På papper. Det är bara papper.
Ja, men det,
liksom.
Ja. Men
innan bara, AU och AG. Vilka är AU och AG och vad gör ni?
Mm. AU och AG Fonder är ju varumärket. Startades här sent 2019.
Mm.
Och i dagsläget så har vi 2 stycken fonder inom ädelmetallsektorn skulle man kunna säga. Och även lite ESG-hållbarhet. Vårt primära fokus ligger ju på egentligen grundämnena. Och det har vi tagit från det periodiska systemet.
Mm.
I periodiska systemet så finns ju både guld, silver, men även platina och palladium. Och utan till exempel platina och palladium så hade vi inte kunnat andas den rena luften som vi har i dagsläget. Det är ju en del av katalysatorerna. Som är obligatoriska egentligen här i Sverige sedan 1989.
Mm.
Ja, så att vi hittar användningsområden för alltihopa. Guld och silver används ju i det mesta i dagens high-tech och green-tech. Och det är där vi egentligen fokuserar på att sprida det här budskapet.
Men vi kommer in på era fonder.
Det är det här som är så himla intressant.
Ja, det är ju grymt
intressant. Just det där att det är så mycket mer under ytan. Mm. Det
verkligen.
Kommer vi in på.
Har du nästa fråga eller? I ett gäng frågor
så undrar vi om du väljer Avanza eller Nordnet.
Jag har faktiskt bägge två.
Mm.
Av den anledningen att en gång i tiden så var det fritt courtage på bägge två. Upp till en viss summa.
Mm.
Och någonstans om du ska bygga 100 000 så behöver du börja med 10 000. Ska du bygga 1 miljon så kanske du har 100 000 och så vidare och så vidare.
Mm. Mm.
Så en gång i tiden har jag också varit en småsparare som satte in mina första pengar.
Mm.
Och det har jag levt med.
Mm.
Så att nu använder jag dem snarare som olika strategier.
Mm.
Vi har en strategi på Avanza och en strategi på Nordnet.
Mm. Ja, ja.
Mm, okay. Så att, men det ska jag välja gränssnittmässigt så säger jag nog ändå Avanza på grund av användarvänligheten och all information du kan få ut.
Mm.
Men man gillar ju Sharewill ju på Nordnet. Det är väl någonting som Avanza måste göra något liknande känns det som. Eller? För de har väl ingen liknande än man kan liksom följa handel.
Nej, inte
alltså en användares handel.
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Nej. Men, där ligger de i lä.
Ja, verkligen.
Mm.
Vilket ämne var du bäst på i skolan?
Betygsmässigt eller som jag kände själv?
Nej, du får välja.
Betygsmässigt så var jag ingen hejare i någonting egentligen. Och lite därför också som jag valde att gå den vägen som jag gjorde. För att skolan har aldrig varit min grej.
Mm.
Utan för mig är det viktigt att sysselsätta mig med det jag tycker är spännande.
Mm.
Och det jag själv vill lära mig. Och då kan jag ge 100%. Mm. Om någon säger till mig vad jag ska lära mig och liknande så tappar jag intresset ganska snabbt. Mm. Så att med matematik var någonting som jag tyckte var skoj men som jag inte hade så bra betyg i.
Mm.
Ja, faktiskt.
Ja, okej, det rimmar ju ganska mycket med det du håller på med. Alltså just matte.
Ja, för det är mycket, mycket, mycket huvudräkning. Liksom gånger, minus, plus och så vidare.
Ja, precis.
Det gillar jag, men inte i formler, uppställningar och sånt där. Det har jag lite svårare för.
Mm.
Mm. Men också utifrån att det ställs krav att någon förväntar sig eller ställer krav att det blir lite motvalls då istället.
Ja, exakt.
Mm.
Det skulle jag säga.
Mm. Vad gör du helst en tisdagkväll klockan 19.00? Jag
älskar den här frågan alltså. Den är så jävla bra.
Tackar.
Ja, det var du som kom på den.
Nej, men det är en väldigt bra fråga faktiskt. För mig så fyller poddar en väldigt stor del av livet faktiskt.
Mm.
Jag älskar att lära mig nya saker och ta del av smartare människors åsikter och tankar om saker och ting. Så att poddar håller mig mycket sällskap faktiskt om vardagskvällarna.
Mm.
Utöver det så blir det något intressant, kanske YouTube-klipp eller dokumentär emellanåt.
Mm.
Så att jag är inte så mycket för serier och film och sånt där utan mer kunskap egentligen och utbildning skulle jag säga.
Mm. Du fyller på.
Jag fyller på någonstans.
Shit.
Jag är som en svamp.
Man känner sig lite, man ligger ju i lä där.
Yep.
Man får lite dålig samvete och ångest över.
Vilket att kolla på så här, exit och Snabba Cash och de här skitserierna. Nu får vi ju kolla på riktiga grejer här. Dokumentärer, gulddokumentärer.
Vi måste bilda oss.
Mm. Ja. Ser du dig själv som en sparare eller som en slösare?
Helt klart en sparare inom de allra flesta områdena. Men jag har vissa områden i livet som jag inte tummar på. Där jag gärna spenderar extra.
Mm. Och på tal om att spendera extra, till vår nästa fråga. Vad unnar du dig mest?
Det är restaurangbesök.
Ja, det är det.
Helt klart restaurangbesök.
För det är intressant, för det har vi har pratat om där. Ja. Om typ luncher och sådär. Förlåt, du ska fortsätta. Vad menar du? Men det var så klockrent svar. Förlåt.
Ja. Men för mig så tittar jag mycket på ränta på ränta-effekten. Inte bara inom investeringar utan även på tid. Och om jag kan få ta en promenad samtidigt som jag får sol i ansiktet. Samtidigt som jag lyssnar på en podd. Mm. Så har jag gjort tre saker igen i princip på samma tid. Mm. Och när jag kommer fram till restaurangen så får jag alltid varierad kost. Mm. Och också se människor och komma ut liksom i pulsen. Så att jag ser det som en god investering egentligen.
I dig själv?
Ja, i mig själv och i mitt välmående. Och framförallt också i tidsbesparing.
Gör vi fel, älskling?
Alltså, jag är totalt motsatsen. Jag avundas inga av mina kollegor som klär på sig jackan och går ut i det där regnrusket. Alltså, jag är så nöjd med mina matlådor.
Du har din ärtsoppa liksom stående i kylen.
Det kanske inte är den godaste, men...
Du sparar 100 spänn.
Nej, men jag tycker det här är verkligen fram- och baksidan. Eller, nej, inte fram- och baksidan. Men
olika perspektiv.
Olika perspektiv av liksom, samma... Liksom, moment för alla människor.
Käpa verkligen.
Ja. Ja, nej men det...
En aktie som du måste äga resten av livet. Vilken?
Jag tror faktiskt inte på att det finns en sådan aktie. Utan jag förespråkar diversifiering mellan mina innehav. Och att äga en aktie livet ut, det har jag svårt att se mig själv göra.
Fruktansvärt tråkigt svar.
Ja, det var otroligt svårt. Men skulle du hellre välja bort alla då? Om du...
Ja, du, precis.
Så här skiter du fullständigt.
Nej, men vi får respektera Stefans svar. Okay, ja, nu kör vi sista frågan här. Det är din.
Ja, den är min. Den kommer.
Svåraste av
den svåraste. Ja, här kommer den. Guld eller silver?
Då säger jag silver.
Ja, det här är spännande. Ja. Ja, jag tror inte många hade svarat det. Berätta. Nej,
vi kommer ju till det här sen.
Jag vet
Om vi börjar någonstans och kollar på guld och silver och dess bakgrund. Vill du dra lite kring liksom, vad är det ens? Vad är ens guld och silver? Alltså från början. Eller ska vi göra så här, darling? Kan du förklara? Vi kan börja där. Guldet och silvers bakgrund. Vad är det? Vad är guld och silver?
Vad det är?
Ja, så får Stefan liksom fylla i sen.
Ja, just det. Det är smycken.
Mm.
Det är örhängena jag har på mig just nu.
Yeah.
Som ni inte ser.
Mm.
Det är bling-bling.
Mm.
Det är det är smycken, accessoarer.
Mm. Ett och två. Ja, men du får guld om du kommer etta.
Ja, exakt. Sport.
Ja. Nej, men det är ju typ det för gemene, eller för oss.
Ja, sport. Men ja, tävlingar.
Mm. Precis. Men jag tänker att det har någonstans, man vet ju att det har någon slags värde. Mm. Så här, från långt tillbaka i tiden. Mm. Där man faktiskt antagligen handlade med det.
Mm.
Säkert, eller handlade man med guld? Ja, men gjorde man från början, eller?
Ja, men guldmynt.
Ja.
Guldmynten. Pippis kappsäck med
guldmynt.
Guldmynten.
Ja, precis. Kanske ligger något tidigare. Nej, men har du lite bakgrund kring det?
Självklart har jag det.
Ja. Spännande.
Kortfattat så kan man ju säga att guld och silver har funnits med oss men i princip egentligen sedan jorden skapades. Det är ju grundämnen. Och de tillhör ju ädelmetaller då, tillsammans med platina och palladium. Varför guld och silver? Det har ju att göra med att de här ämnena, de reagerar ju inte med yttre omständigheter. Guld till exempel är väldigt beständigt, så att oavsett om du lägger det i vatten eller om du reagerar egentligen inte med varken vatten eller luft eller andra grejer. Så att därför kan du gräva upp guldmynt idag som kanske varit nedgrävda i tusentals år.
Mm.
Och de ser i princip identiska och likadana ut.
Mm.
Men kan det hända någonting med dem? Alltså så?
Det är ju silver egentligen som reagerar med syre som gör att det kan få en grå yta. Mm. Men det kan du ta bort enkelt. Mm.
Men inte guld, det skulle se likadant ut?
Guld ser likadant ut. Och det finns ju många exempel på det. Till exempel den här faraon Tutankhamon. Kanske ni kommer ihåg från högstadiet när man läste om de gamla egyptierna och liknande.
Mm.
Hans grav är ju uppskattningsvis någonstans 3300 år gammal. Och han begravdes ju med flera hundra kilo guld. Bara hans mask som han hade på huvudet väger ju 10,2 kilo av rent äkta guld då. Så att det här guldet har man ju tagit upp och det finns ju på ett museum idag att beskåda. Och det ser ju precis likadant ut idag, 3300 år senare, som det gjorde på den tiden då man tog fram det. Det finns inte mycket andra material som kan bestå tidens tand så bra och hålla sig så alltså orört egentligen.
Men det jag funderar på, säg då när man hittade första guldet liksom. Varför blev det någonting? Alltså, jag menar, träd fanns också från början. Liksom. Varför kan man inte säga att vi har träd? Det är avvärt asmycket. Liksom. Varför blev just guld? Var det för att det liksom så här, var skinande? Eller så här, varför blev just ädelmetaller någonting?
Guld är ju, eller guld och tillsammans med silver, det är ju sällsynt. Det finns ju betydligt mindre silver och guld än vad det finns träd till exempel. Och sen så är det ju också kanske lättare att, eller svårare snarare att förfalska. Det är dessutom bärbart så att det blir mycket smidigare att ta med sig ett guldmynt än att bära med sig ett helt träd när du ska växla någonting eller köpa någonting. Mm. Och det hela börjar ju egentligen med byteshandel förr i tiden, alltså för tusentals år sedan. Då var det mer att om du ger mig mat för dagen så kan jag erbjuda dig skydd för natten. Mm. Alltså byteshandel.
Mm. Ja,
och sen i takt med att du inte ville byta tjänster och gentjänster eller produkter så var du tvungen att hitta någonting som i dagsläget då kallar för pengar. Mm. Som skulle vara igenkänningsbart. Det skulle vara bärbart. Det skulle vara någonting som inte lätt kunde förfalskas. Och så skulle det finnas i begränsad upplaga. Mm. Och då så blev guld och silver det naturliga. Eftersom att det är så pass sällsynt då i jordskorpan.
Men anledningen då till att guld är värt mer, eller från början, var det då för att det finns mer av silver att gräva fram då från början också?
Det stämmer.
Ja.
Så att uppskattningsvis, om man tittar i jordskorpan, så finns det någonstans ungefär 16 gånger mer silver än vad det finns guld.
Okej.
Okay. Oj, det är ganska mycket.
Man räknar det som en kvot då, 1-16. Och i dagsläget då så handlas ju guldpriset till ungefär 70 gånger så mycket som silverpriset.
Men så jag tänker, guldet ändå, vad säger man? Du beskriver att det liksom finns ingenting i princip som kan rubba guldet. Medan silvret kunde ändå få den här gråa ytan.
Ja.
Det har inte någonting med liksom värdet av det. Eller det är liksom mängden som påverkar.
Ja, men precis. Stämmer.
Mm. Mm. Okej. Okay.
Man blir ju lite sugen på att investera i guld och silver. Alltså i själva, vad säger man? Inte valutan, man säger i själva råvaran.
Ja,
eller hur? Alltså det hade ju varit nice som Stefan visade upp här precis, sina guld och silvermynt.
Ja, du la fram dem stolt här på bordet.
Ja,
visade upp oss.
Det är häftigt alltså.
Visst
blir man det?
Ja, nej men, jag är väldigt oinsatt i att investera i guld och silver. Och i min portfölj finns inte något av det. Men jag tänker att det är en...
Ja, du tänker inte, eller i själva typ en fond.
Ja, ja.
Men jag tänker i själva att du köper guld.
Ja.
Som råvara.
Mm. Inte bara som ett smycke och så...
Nej.
Är det...
För det vet jag, det har ju vi snackat om, Stefan också. Så här, att man, om man vill investera i silver och guld. Hur går man tillväga? Alltså, är det så här att du går och köper en tacka och så har du den liggandes hemma i garderoben? Hemma. Liksom? Hur gör man?
Så kan man göra. Det är ett av sätten och det är ju egentligen det säkraste sättet. För då äger du den fysiska tillgången. Och den tillgången kan du ju förvara i en låda på vinden eller gräva ner i trädgården.
Vågar man ha den på en låda på vinden?
Lägga den i ett kassavalv eller vad du nu vill göra med den. Och du kan vara 100% säker på att när dina barnbarn tar fram den om 40 år eller 80 år eller när någon gräver fram den i arkeologiskt fynd här om 1000 år så ser den likadan ut.
Mm.
Den har inte tappat någon vikt. Den är lika igenkänningsbar och den har ett betydligt högre värde förmodligen än vad den har när du köpte den från första början. Då.
Skulle du säga att det är en säker investering?
Ja, precis.
För det jag har hört, man, jag vet inte vem som har sagt det, men att det alltid inte har varit så bra historiskt att investera i guld. Till exempel, då, jag vet inte hur det är med silver. Men stämmer det att det är så här, jag tror det var en av våra kompisar som bara, nej men alltså min farsa köpte guld för bla 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 och det har varit en skitdålig investering. Var, ligger det någonting i det?
Nej, då har den personen kanske inte riktigt djupdykt i i området.
Nej.
Vi kan dra ett färskt räkneexempel bara så att ni får en liten känsla för vad som har hänt med priset.
Jag älskar exempel. Ja. Kör.
Vi kan säga sen sista 50 åren till exempel. Mm. Någonting som hände 1971, det var ju att man släppte det som man kommer att kalla för guldmyntfoten. Alltså att valutan var uppbackad av fysiskt guld. Det var ju så världen såg ut innan 1971. Varje dollar som då existerade var uppbackad med en mängd guld. Så att varje land då som handlade med dollar kunde få antingen dollar eller guld i utbyte. Men i takt med att allt fler begärde att de ville ha guld istället för dollar, så minskade USAs guldreserv i en väldigt snabb fart. Och i augusti 1971 då, så gick president Nixon ut i direktsänd TV och sa att vi bryter den här guldmyntfoten temporärt nu. Så att alla ni som vill ha guld kommer inte att få det, utan istället så kommer ni att få amerikanska dollar som är lika bra. Mm. Och efter det så har egentligen det finansiella systemet och det som vi i dagsläget då kallar för fiatvalutor, det vill säga dollar, pund, euro, svenska kronor och så vidare, de är flytande. Det finns inget ankare som backar upp värdet på de här, utan värdet består i att du och jag har ett förtroende att de har ett värde. Mm.
Så du kan inte jämföra idag en fiatvaluta med guld? Alltså i själva liksom så här mycket och så här mycket?
Ja, men de, jag tänker eller, att de 10 dollarna på den på år 71 är inte motsvarande vad guldet är värt idag.
Precis, de motsvarade en viss mängd guld på den tiden. Mm. Och det man kunde se då med guldpriset, om man spolar tillbaka tiden ännu mer, så att vi kollar från år 1900 fram till 1971, så rörde sig guldpriset extremt lite. Mm. Och det är ju en årlig inflation på 1-1,5%. Mm. Och det är ju en väldigt bra låg inflation. Det är ungefär så snabbt som takten i antalet människor på jorden växer, vilket gör guld väldigt bra. Mm. För om befolkningsmängden växer med 1,5% per år och mängden pengar växer med 1,5% per år, så har du en jäkligt schysst balans.
Mm. Mm.
Efter 1971 då, när man bröt den här guldmyntfoten.
Varför gjorde man det? Du kanske sa det?
Ja, det gjorde man ju då för att allt fler ville ha guld istället för dollar. Och det hade ju att göra med att USA förde en väldigt stort budgetunderskott.
Mm.
Man finansierade krig bland annat.
Okay.
Och andra grejer.
Ja.
Vilket gjorde att många då istället såg en större trygghet i guld än att behöva få då amerikanska dollar som bara kunde tryckas i oändlighet.
Men var det under begränsad tid då, eller?
Ja, man sa ju det i alla fall, att vi bryter den här kopplingen temporärt och sen så återgår vi till det. Och det intressanta är ju att i dagsläget 2021, 50 år senare, så har vi fortfarande inte återgått till det. Mm. Utan det här temporära blev plötsligt statiskt. Alltså
vilken gåshud nu.
Ja.
Det är ju sjukt.
Ja. Och det som hände då, det var ju att mellan år 1900 till och med ännu tidigare, men vi säger 1900 fram till 1971, så dubblades i princip guldpriset.
Mm.
Vi hade den här årliga inflationen på 1,5%.
Mm.
Inga problem. Från 1971 och framåt, när alla fiatvalutor plötsligt flyter fritt, så händer någonting, för att plötsligt så bygger alltihopa bara på ett förtroende.
Mm.
Och i takt med att du trycker mer och mer och mer pengar, så urholkar du också värdet på alla befintliga pengar i systemet.
Ja, men precis. För då påverkar ju det alla andra valutor också då, antar jag. Alltså inte bara dollarn. För jag antar att om man sa att dollarn var så här mycket guld, hur var det då med alla andra fiatvalutor? Hade de då i förhållande till dollarn då?
Ja, de andra valutorna var ju peggade till dollarn som var kopplat till guld.
Ja, shit. Det är hela världsekonomin måste ju ha ballat ur.
Så att tittar man då på vad som har hänt med guldpriset sedan 1971 fram till dagens datum då 2021, så kan vi titta på vad guldpriset var då och vad guldpriset är nu. Och bara för att göra en enkel jämförelse, så kan vi kolla på 1 gram guld 1971. Kunde du köpa för ungefär 7 svenska kronor.
Mm.
Men idag, 2021, så kostar samma mängd guld. Guldet har inte förändrats. Mm. Det är penningmängden som har förändrats. Mm. Samma mängd guld idag ligger på nästan 500 kronor per gram.
Och här är procentuellt. Där.
Så att det är en procentuell ökning på 7000%. Alltså 70 gånger pengarna på 50 år. Och det motsvarar då en ökning på ungefär 9% per år i 50 års tid.
Okej, så din kompis pappa älskling har antagligen fått någonting om bakfoten då.
Ja, men var det typ samma med guld eller silver?
Det är ju i paritet egentligen med vad man brukar säga att börsen avkastar genomsnittligt per år.
Mm.
Så att du kan ju få en mycket schysstare riskjusterad avkastning om du väger in ädelmetaller också som en del av din större portfölj.
Mm.
I och med att de inte då korrelerar med varandra. Hade du då 1971 köpt guld för, vi säger 100 000 kronor, att du hade haft de pengarna och så hade du köpt rent guld för de pengarna.
Mm.
Så hade ju de pengarna i dagsläget, 50 år senare, varit värt ungefär 7 miljoner kronor. För vi sa ju att det hade gått upp ungefär 70 gånger i värde.
Mm.
För de här pengarna, om du tittar på vad som hände med en bostad på de här 50 åren, så har inte bostadspriserna gått upp 70 gånger pengarna.
Nej.
Vilket innebär att om jag hade köpt bostaden och du hade köpt guldet och sen 50 år senare så kommer du till mig. Mm. Vilket innebär att du har egentligen gjort en smartare affär då än mig.
Mm.
Precis, för då så tycker att man pratar ju ofta om bostad. Alltså så här, mina föräldrar köpte det här huset på 70-talet liksom. Mm. Mm. Och är det idag värt så här? Men det är ingen som sagt så här, min pappa köpte en guldtacka här på 70-talet.
Mm.
Det är ganska spännande ändå.
Ja.
Det hade varit skönt om någon sa det.
Men varför blir det så, tänker jag? Är det för att det blir mer, jag menar, alla behöver ett boende, men...
Men känns det inte krångligare? Alltså känns det inte lite så här, guld, det är ju så här, något som finns i filmer, i någon slags grotta där det ligger massa guldpengar och det är en drake som vaktar. Sagan om ringen eller? Nej, Hobbit. Ja. Nej, men är det inte lite den känslan? Att det är mycket enklare att så här köpa ett hus. Men Stefan, hur köper man guld då?
Guld kan du ju köpa på diverse olika sätt beroende på vilken typ av exponering du vill ha.
Mm.
Du kan ju köpa det fysiskt genom diverse olika handlare som finns då på internet. Men du kan ju också investera i det både i papperssilver och pappersguld eller fysiskt uppbackade ETC-er då, som det kallas, Exchange Traded Commodity.
Mm. Ja, men jag tänker just att den där tackan, jag vill ha den på riktigt. Kan jag beställa den på nätet då och så blir den hemskickad med Postnord typ, som kommer och levererar.
Precis så.
Budbee typ så här. Bara, här kommer din guldtacka. Är det så?
Precis så är det.
Det känns ganska surrealistiskt. Man bara hoppas att den kommer fram. Liksom. Postnord också vill man inte beställa.
Nej, jag skulle aldrig lämna min guldtacka till Postnord. Okej,
okay. Jag är såklart försäkrade brev så att du tar ingen risk.
Okej. Okay. Ja, så är det såklart.
Är rekommenderat.
Men vad kostar det? Alltså...
Ja, det är egentligen bara att du multiplicerar mängden guld som du vill ha med grampriset då, som vi pratade om, vilket ligger på i dagsläget runt 480-500 kronor per gram. Så att vill du ha det vanligaste formatet då, som är ett troy ounce, vilket är 31,1 gram, så får du räkna med någonstans kanske 15 000 kronor för ett sånt här mynt. Silver å andra sidan, där har du ju ett pris som är ungefär 70 gånger lägre.
Mm.
Så att där pratar vi kanske snarare, du kan ju dela 15 000 genom 17.
Ja, okay.
Så får du motsvarande pris.
Ja, just det. Jag kan tänka mig att det är mycket så här, mynt finns säkert samlare och sådär också, eller? Eller hur, om man skulle vilja sälja det här? Om du skulle vilja sälja dina mynt, hur gör du, alltså, kan du liksom, finns det svarta marknader och sådär? Jag tänker rent skattemässigt och så.
Ja, det finns ju, du kan ju sälja tillbaka dem till samma handlare som du förvärvade det av.
Mm.
Men du kan också sälja det på Tradera och Blocket och kanske till olika samlare och liknande.
Mm.
Så att det är en öppen marknad.
Men är det vinstskatt och sånt på det då?
På guld så har du ingen vinstskatt.
Nej.
På silver däremot så betalar du en moms på 25%, vilket gör det lite mer svårinvesterat.
Vad märkligt att det är olika.
Ja, vet du varför?
Ja, guld klassas ju som pengar egentligen. Medan silver fyller ju också en betydligt större industriell syfte och roll.
Uh-huh.
Vilket gör att det inte klassas då som pengar på samma sätt. Och därför så är det 25% moms ovanpå det också.
Okay. Du hade ju ett ganska klart svar att du valde silver före guld.
Nu får du ställa frågan.
Vad är skillnaderna mellan de två metallerna, skulle du säga?
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Skillnaderna mellan dem är ju att silver är förutom en monetär metall, det vill säga att det är pengar, så är det ju också en industriell metall.
Mm.
Så ungefär 50% av all årlig produktion går ju till industrin.
Mm.
Och silver används ju i allt. Det är ju det mest reflekterande materialet vi känner till. Så att av det så tillverkar du till exempel speglar. Mm. Du tillverkar bestick. I våra mikrofoner som vi spelar in nu finns det silver.
Mm.
I din mobiltelefon finns det silver. Mm. I din dator finns det silver.
Mm.
Aha, okay. Det är också det materialet i världen som både leder värme och elektricitet bäst.
Mm.
Så när du sätter dig i din bil på morgonen och ska frosta av rutorna till exempel för att det är kallt. Eller du vill ha lite sätesvärme. Då vill du ju ha någonting som snabbt ger dig. Där du vill inte sitta och vänta allt för lång tid.
Mm.
Så att då väljer du ju silver.
Mm. Så,
som leder då värme och el bäst av alla metaller i hela världen. Så att silver har alltså tusentals användningsområden.
Mm.
Det används ju även inom sjukhus eftersom att det är antibakteriellt.
Mm.
Du har det i funktionskläder för att förhindra svettlukt och liknande.
Mm.
Så att det finns hur många
användningsområden. Alla behöver silver i sitt liv till allting.
Det borde ju vara supervärt det här silveret.
Ja, men jag tänker så här, funktionellt
ja.
Eller? Alltså... Och vad sa du, 50% som industriell?
50% ungefär, ja. Går
till industrin.
Ändå inte mer. Du rabblade hur mycket saker som helst här nu.
Ja.
Mm. Okej. Okay. Ja, det var ju jättetogen namn. Och guld finns noll funktion i det här.
När man pratar guld då, så går ju 90% till investeringar. Alltså i form av att du använder det som en store of value.
Ja.
Och 10% då går till industrin.
Mm.
Så att silver är ju den enda metallen egentligen som både fyller en funktion av pengar men också till industrin. Och därför så blir det ofta en, vad ska man säga, det kan bli ett priskrig om den här metallen där investerare och industrin tävlar om samma råvara. Och det är ju det som vi på AIAG Fonder då har positionerat oss för eftersom vi ser att efterfrågan ökar år efter år samtidigt som tillgången minskar.
För att man redan liksom använt upp det till diverse saker? Eller hur menar du? Att tillgången minskar?
Det man ser då det är ju att när du tittar i jordskorpan så förekommer guld och silver i en ratio eller relation som man säger om 1-16. De senaste åren så har vi dock bara fått upp det här till en ratio om 1-8.
Mm.
Så du får bara upp alltså 8 gram silver för varje gram guld du tar upp.
Mm.
Och tittar du då på hur de här metallerna handlas så har du en skillnad i priserna på guld och silver på 1-70. Så guld är alltså 70 gånger dyrare än silver.
Mm.
Men vi får bara upp 8 gånger så mycket silver som guld.
Mm.
Varför silver då antingen är extremt lågt prisat och felprisat. Mm. Eller att guld då måste tappa ordentligt i pris för att du ska kunna nå liksom den här nivån.
Just det.
Och det blir spännande på marknaden.
Mm.
Alltså hur det är. Jag tänker att vi kommer in på det.
Mm. Ja.
Lite AUAG då. Jag tänker, ni har ju 2 fonder i dagsläget. Stämmer va?
Det stämmer.
Och ni har en tredje på G som vi också kommer in på. Men ska vi börja med den äldsta då? Var det 2019 som ni lanserade Silver Bullet?
Det stämmer. Det var ju den egentligen som vi gick live med AUAG fonder. Silver Bullet-fonden som i dagsläget består av ett ungefär 30 stycken gruvbolag då, som främst håller till i Nord- och Sydamerika.
Mm.
Där de primärt letar efter silver. Men också får upp andra metaller som guld och koppar och lite sånt där.
Ja, just det.
Och det här fonden är ju Europas renaste exponering som du kan få mot just silversektorn. Eftersom att det är en så pass smal bransch eller sektor. Och de här bolagen är fåtal egentligen som är producenter av den här strategiska och väldigt sällsynta metallen. Vi fokuserar ju på de bolagen som faktiskt står med, vad ska man säga, hackarna och spadarna och tar fram den här råvaran. Oavsett om du är ett bilföretag som Tesla eller om du är en solcellstillverkare eller om du jobbar med att tillverka datorer eller liknande, så kommer du att kräva silver som en komponent. Och då vill vi äga de bolagen som faktiskt utvinner den här råvaran och blir en säljare då till allihopa egentligen.
Mm. Alltså finns det något slags index för silver? Alltså är det, följer fonden något slags index, eller hur är den förvaltad liksom?
Det är en aktivt förvaltad fond som handlas dagligen. Och du kan ju handla från 100 kronor och uppåt. Och den har ju ett jämförelseindex då som heter XXAU. Mm. Ett index som består av någonstans mellan 25 till 30 stycken bolag då som jobbar med guld- och silverutvinning. Så det är egentligen den då som vi kan jämföra oss med och benchmarka oss emot för att se hur vår avkastning ser ut kontra indexet. Sen finns det ju ännu renare index som är egentligen bara silverbolag och liknande. Som finns i USA då.
Men har ni, alltså är ni själva med det här, eller finns det flera sådana här fonder, alltså som är liknande?
AIAG fonder satsar ju mycket på att innovera och vara i framkant.
Ja.
Och vi vill ju erbjuda moderna och intressanta produkter som annars är svåra att få tag på. Den här sektorn har varit svår länge att kunna investera i som svensk. Och det är ju därför som vi har rönt ett så stort intresse egentligen. Eftersom att vi har fyllt ett tomrum då på marknaden.
Det känns konstigt att det har dröjt så länge för alltså, något så intressant att finnas liksom.
Det vi har sett framförallt är ju att vi har haft en väldigt uthållig börsuppgång sedan med finanskrisen här 2008-2009. Förutom coronakraschen som vi hade här för drygt ett år sedan, så har ju i princip bara börsen gått rakt upp. Och dessvärre då så har ju råvaror haft en betydligt tråkigare utveckling, som i princip har haft en 10-årig nedgång. Och vi tror ju någonstans att förr eller senare kommer det här kapitalet att rotera från den breda börsen och in i råvaror som varit en inte lika favoriserad sektor de senaste 10 åren. Så att man kan få vara med i början egentligen på en längre resa och en större cykel då.
Antar att du snackar om det här 1-8 ration som också påverkar kursen då. Är det båda de som liksom påverkar värdet av, eller kursens, silvrets kurs?
Det som påverkar alltså priset på både guld och silver är ju till syvende och sist tillgång och efterfrågan. Blir det mer efterfrågan på det, så bör ju rimligtvis priset gå upp. Och i takt om att vi håller på och elektrifierar världen och silver då framförallt är den här strategiska metallen som till mångt och mycket inte går att ersätta i många produkter, så tror vi ju på att vi har några fina år framför oss här med ökade silverpriser.
Men också tänker jag att frågan är om silver är väldigt undervärderat just nu. Skulle det kunna liksom, på sikt liksom, ändras utifrån att tillgången minskar?
Vi ser på silver som gravt undervärderat och felprisat. Och det är därför som vi satsar på att ha den absolut renaste exponering mot sektorn som bara möjligt. Investerar du i silver som råvara, säg att du köper fysiskt silver eller du köper något instrument som är uppbackat av fysiskt silver, då får du avkastningen på silverpriset. Så om silverpriset går upp från nuvarande $25 till $50, så har du ju 100% avkastning. Du har dubblat dina pengar. Om du investerar i de här gruvbolagen som Silver Bullet ligger positionerad i, så får du historiskt sett någonstans mellan 2-3 gånger motsvarande avkastning istället. Så det blir en hävstång på priset som såklart funkar åt bägge hållen. Men är man övertygad om att silver ska upp, så är Silver Bullet sättet att exponera sig för att få maximal utveckling egentligen.
Ja, och jag tänker också att alltså, nu det finns ju, om du jämför med typ fiat-valutor, silver och guld, det finns ju bara en viss mängd liksom. Det finns ju ingen så här som kan bara, nu tar vi fram lite mer, som kanske man, när man trycker pengar, håller det på att ta slut? Alltså, eller fattar du vad jag menar? Är allt guld och silver i omlopp? Det finns ju säkert mer att gräva, antar jag. Men spår man någonstans att man ser att det kommer ta så här lång tid innan man faktiskt har grävt fram allt?
Ja, men det är en väldigt bra fråga du ställer. Och det man kan se är ju att produktionen har gått ner. Och halten av det man får upp nu för tiden har ju kollapsat med 50% det senaste årtiondet. Och då har inte heller några större upptäckter kommit till. Så att de stora bjässarna, som, alltså producenterna som jobbar med att utvinna guld och silver, de förbrukar ju sina reserver betydligt snabbare än vad de kan hitta nya fyndigheter. Så att definitivt så är det någonting som blir svårare och svårare att utvinna. Och om 10 år, om vi inte hittar några större fyndigheter, så kommer det att produceras ungefär 50% mindre guld då än vad det gör i dagsläget. Så att det händer ganska mycket på den fronten.
Alltså 50% på det senaste årtiondet.
Mm.
Det är... Fan vad coolt om man säger nu har allting grävts fram, nu är allting i omlopp, så här, nu bara rullar det runt.
Det som
liksom
finns, det finns.
Ja, det hade varit lite häftigt då. Mm.
Alltså när du tar fram sådana här fyndigheter, så man brukar säga att om du borrar efter guld eller silver och letar efter det, så resulterar 1 av 3 000 prospekteringar och utforskningar i en färdig gruva som du faktiskt utvinner materialet ur. 1 på 3 000.
Så du redan vet att i det här området ska det finnas.
Till exempel, du börjar borra och leta efter guld och silver i ett område. Och så gräver du egentligen på 3 000 olika ställen.
Mm.
Och en av de ställena kommer rent sannolikhetsmässigt bli en producerande guldgruva då.
Och hur hittar du ens ett område där du här ska vi börja borra?
För det första så krävs det ju enormt mycket kapital och du behöver ju vara någorlunda säker på att det lönar sig att investera de här pengarna, för att till syvende och sist så är det ju någon som står där med pengar i handen och säger att jag vill ha så här mycket ränta, eller jag förväntar mig den här avkastningen på det.
Visst.
Så att när du väl har tagit beslut egentligen om att här ska vi gräva, så kan det ju ta alltså 10 upp till 15 år innan du har en guldgruva som faktiskt producerar någonting. Så att det är extremt långa ledtider, vilket också gör då att det guldet som man identifierar idag kommer inte att komma upp till ytan förrän kanske år 2030 eller år 2035.
Men shit, men hur mycket vet man ungefär? Nu kanske det varierar på hur stora guldgruvorna är. Men hur mycket får man ut från en guldgruva? Liksom? Alltså det kan säkert variera jättemycket.
Om det är jackpot.
Ja, men så här, bara, 1 av 3 000. Här är det. Liksom. Nu har vi hittat den. Mm. Bara, nu kör vi här. Liksom. Mm. Hur länge håller, om man, inom citattecken, liksom, en guldgruva?
Det kan nog variera väldigt mycket. Men den årliga utvinningen av guld ligger ju relativt konstant på ungefär 3000 ton per år. Det är så mycket guld som man utvinner.
Så kan man räkna på hur mycket det är värt i våra valutor då?
Ja, men precis. Och de här 3000 tonnen, det har ju alltså varit stadigt minskande i form av nya guldfyndigheter de senaste 3 decennierna. Så även fast bolagen har lagt mer och mer och mer pengar på att försöka hitta nya fyndigheter, så har halten minskat och man hittar desto mindre. Och det enda sättet att förhindra detta, det är ju genom att priserna blir högre på guld och silver. För det är egentligen först då som du kan gräva på ställen där det i dagsläget inte är ekonomiskt försvarbart då.
Ja, just det. Ja, men grymt. Jag vet, sen första gången vi träffades, så Kristoffer också, då gick jag ju in direkt Silverbullet. Men jag gick också in i en annan, och deras andra fond. Vad heter den, darling?
Precious Green.
Precis, Precious Green heter ju den andra fonden som faktiskt fyller 7 månader nu, eller den fyllde 7 månader här 1 april. Det intressanta med den här fonden är ju att den, precis som Silverbullet, har en helt unik konstruktion. Det finns inga andra fonder egentligen som är konstruerade på det här sättet. Och det är ju AI-fonder i ett nötskal. Vi vill innovera branschen och alltid vara i framkant när det kommer till utveckling och ta fram intressanta alternativ egentligen för investerare.
Och fyller ett tomrum även här då?
Fyller ett tomrum även här skulle man kunna säga.
Ja, ja.
Okej, men då antar jag att den heter Precious Green. Så den är något slags grönt med den.
Jajamän.
Ja, och väldigt precious. Men vad innehåller den här, om nu när du dratt Silverbullet?
Den här fonden är ju det kanske lite mer defensiva men också trygga alternativet. För att vad den bygger på, det är den, vad ska man säga, väldigt vanliga 60-40-portföljen där du har 60% aktier och 40% räntor. Det har ni säkert hört om.
Ja.
Det var ju det första man fick höra när man började med investeringar. Mm. Den här portföljen har ju historiskt sett fungerat ganska bra, men när vi i dagsläget ligger på nollräntor eller till och med minusräntor så genererar ju inte den här 40-procentiga delen av portföljen och vidare bra avkastning. Mm. Så att vad vi har gjort då egentligen är att vi har ersatt den här 40-procentiga ränteexponeringen med fysiskt allokerat guld. Så den 40-procentiga delen ligger allokerat mot guld, fysiskt förvarat i några av världens då säkraste valv, kan man säga.
Då får du förklara vad allokerat är.
Allokerat betyder alltså att guldet finns förvarat i ett valv, men det är inte i ditt namn.
Mm.
Utan för varje dag som går så mäter man hur stora är inflödena i de här fysiskt uppbackade certifikaten och hur stora är utflödena. Och sen så flyttar man då motsvarande mängd guld in och ut ur de här valven. Mm-hmm. Så när du sen säljer så tar man ju bort motsvarande mängd. När du köper så lägger man in motsvarande mängd. Mm. Men det finns ingen lapp där egentligen med ditt namn att det är du som äger.
Vem äger då?
Guldbiten. Du äger ju det indirekt, men det förvaras ju utav, alltså det förvaras ju runt om i diverse olika valv då, runt om i världen.
Så du vet egentligen lite procentuellt, så vet jag att en del av det här i guldet i detta valvet äger jag, men inte just den där lilla delen. Som om alltså jag skulle haft den här guldtackan hemma.
Precis.
Det är det som blir skillnaden.
Ja, och fördelen är ju att det blir extremt mycket mer kostnadseffektivt. Mm. Köper du till exempel fysiskt guld så har du ju ofta en prispremie på kanske 8-9% ibland. Det vill säga, köper du för 10 000 kronor så kanske du får betala 11 000 kronor för att få hem det.
Mm.
För att det är lite, den som säljer det till ska tjäna lite pengar, och sen är det lite präglingskostnad på myntet och så ska du betala frakten och liknande. Mm.
Ja, men du förlorar lite på vägen.
Ja, men precis. Mm. Köper du då istället fysiskt allokerat guld i en sån här ETC då, som Precious Green innehåller, så har du kanske en avgift på 0,5% per år eller liknande.
Mm. Mm.
Och då kan du köpa och sälja det precis egentligen så ofta som du vill, kontra då att köpa fysiskt som du förlorar 10% på varje gång.
Men då innehåller det 40% av portföljen, det allokerade guldet.
Stämmer.
Är det 60% aktier då?
Ja, eller vad? Den 60-procentiga övriga delen då, den består ju precis som du säger utav aktier. Och där har vi egentligen delat upp det i fyra stycken områden.
Okay.
Där allihopa egentligen anspelar på ESG och den hållbarhetstrenden som växer sig allt starkare runt om i världen nu.
Vad är ESG?
Ja, men ESG är ju då Environmental Social Governance, vilket är egentligen ett mått på hur hållbara bolag är runt om i världen. Och du kan ju vara hållbar för att du till exempel äger ett hotell och så tvättar du med Svanen tvättmedel. Det är ju hållbart, för det är ju miljövänligt.
Mm.
Men det kanske inte är lika hållbart att du byter 500 lakan varje dag för att en person har sovit i sängen under en natt.
Ja, just det.
Vi tittar på ESG på ett litet annat sätt. Vi försöker istället identifiera de bolagen som faktiskt gör världen grönare. Både genom effektivisering, alltså hur man kan optimera och effektivisera olika processer. Hur man kan lagra den energin som vi skapar om dagarna, när till exempel solceller då som tar energin från solen. På natten vill du kunna använda energin också, så då måste du kunna lagra den här energin.
Mm.
På samma sätt som när vindkraftverken inte snurrar, så vill du också kunna använda energin. Du vill ju inte vara beroende att det ska blåsa för att du ska kunna tända lampan.
Nej, precis.
Så att, lagring är ju en av de här fyra tårtbitarna då, hur du lagrar energi. Den andra tårtbiten är precis som vi pratade om, alltså optimering och energieffektivisering och liknande. Sen har vi också bolagen som jobbar mot att ta fram några av de här råvarorna som är kritiska för den här gröna omställningen. För utan råvaror så kan du ju inte skapa något värde. Allt består av råvaror. Den här micken består av råvaror. Bordet består av råvaror. Allt är egentligen råvaror. Så att de råvarorna som mest påverkar den här omställningen vi ser nu till grön teknik och den här gröna vågen som sköljer över oss, det är ju råvaror som till exempel koppar, litium och även jordartsmetaller då, som det kallas. Som fyller väldigt viktiga funktioner i att både byta ut den här flottan av fossildrivna bilar till elbilar då, till exempel.
Mm. Att det är de tre ämnena, eller vad ska man säga? Vad kallar man det? Koppar, litium och vad sa du mer?
Jordartsmetaller.
Det är de som man ser blir viktiga för framtiden.
Ja, men även nickel och guld och silver och många andra råvaror.
Mm.
Men det är ju egentligen de råvarorna som vi främst har positionerat oss då mot i Precious Green. Då.
Mm.
Och sen då sista tårtbiten i fonden handlar ju om bolagen som är med och producerar den här miljövänliga energin. Och där har vi ju alltså vindkraftsbolag och solkraftsbolag och liknande.
Mm.
Så att 4 stycken underkategorier, allihopa anspelar på hållbarhet och det är bolagen som faktiskt gör någonting också åt det, som jobbar med de här ESG-faktorerna.
Det här tycker jag känns jätteintressant att investera i.
Det känns väldigt modernt.
Väldigt modernt och väldigt hett.
Ja, verkligen. Jag tycker det är intressant att det är väldigt 2 olika produkter ni har. Alltså i de 2 olika fonder. Alltså allokerat guld med gröna liksom, bolag med väldigt grönt tänk.
Precious Green-fonden då, den är ju lite mer åt det defensiva hållet. Och den har ju den här 40-procentiga guldexponeringen. Mm. Vilket egentligen ska agera krockkudde vid en börsnedgång. Så att när du får lite hicka på börsen.
Mm.
De här bolagen tappar i storleksordningen 10-15-20% kanske som du gör under en börsfrossa.
Precis.
Så ska ju guldet kunna balansera den här portföljen och ge dig avkastning i tider av oro. Samtidigt när börsen går bra, vilket den gör nu, så kommer guldet att se till att uppgången kanske inte blir lika stark.
Mm.
Men över tid så får du en väldigt bra balans när du har en 60-40-fördelning med 2 stycken grejer som växeldrar.
Nej, om man jämför guldets kurs med börsen då, alltså över tid, har man sett liksom att när har guldet fullt med i diverse kraschar eller liksom har det fortsatt långsamt uppåt eller ja, nu har det ju gått 9% per år, men följer den på något sätt börsen?
Ja, men guld är ju en store of value och mycket av en fair trade, så att när det blir oroligt på de finansiella marknaderna så tenderar ju guld att gå starkt kortsiktigt, men det brukar oftast jämnas ut sen i takt med att det här försvinner då och det blir stabilare igen.
Mm.
Jag skulle säga att guld äger du inte egentligen för att få avkastning, utan du äger det mer som ett skydd i din portfölj, lite som en försäkring mot att huset ska brinna ner eller en livbåt liksom när det blåser upp till storm. Det är någonting som ska agera en trygg bas i portföljen.
Och en långsiktig investering, låter det som.
Och en långsiktig investering, precis.
Av den anledningen.
Och som ett verktyg egentligen då i verktygslådan. Att bara ligga i guld är kanske lite vanskligt.
Mm.
Men om du ser det som att det är hammaren eller sågen eller skruvmejseln i din verktygslåda.
Mm.
Så kommer den att fylla en funktion i din portfölj av att jämna ut avkastningskurvan.
Mm.
Och göra att du kan sova goda om natten för att ditt kapital inte går upp och ner allt lika mycket då.
Det kommer inte svaja på samma sätt.
Nej, precis.
Mm. Ja, men jag tänker, men guldets framtidsutsikter. Alltså hur skulle guldet kunna vara till användning i framtiden?
Men guld är ju mycket av en store of value då, men också någonting som kan rädda dig i kristider. Och det såg vi ju exempel på, till exempel här under finanskrisen 2008-2009. När Riksbanken var tvungna att sälja 50 ton guld. För att då få tag i dollar, för de accepterade då inte svenska kronor på grund av våra krisande banker. Så att det är ju ett nutida exempel på när guld kan rädda dig. Och tittar vi dessutom på hur centralbankerna har agerat sedan finanskrisen 2008-2009, så har de ju varit nettoköpare av guld varje kvartal sedan dess.
Mm.
Och sitter i dagsläget på ungefär 15% av allt guld som finns tillgängligt då i världen. Så att de som styr ekonomin, som printar våra pengar, som egentligen har makten över oss, de sitter på väldigt stora reserver av guld. Och då kan man ju fråga sig lite frågande då till varför gör de det och vad ser de för värde i guld?
Ja, men vad tänker du om det? Att de äger 15% av guld?
Jag ser ju det som kanske ett framtida system där guld återfår sin glans och blir en del av ett system som faktiskt är uppbackat av någonting rejält.
Mm.
Där guld återigen fyller den här funktionen och gör så att vi inte kan trycka pengar i all oändlighet.
Mm.
Så att guld är en store of value, har varit i tusentals år,
mm,
och det vet centralbankerna om. Så därför så trycker de nya pengar och köper guld för de pengarna.
Så det vi gjorde i Sverige, det var egentligen att låna ut 50 ton guld. Alltså värda många miljarder.
Ja, eller vi sålde ju det egentligen för $2 och rädda de svenska krisande bankerna.
Ja.
Och hade vi istället behållit det guldet så hade vi ju i dagsläget genererat miljarder kronor i avkastning.
Mm.
Så att där fyller det verkligen en funktion vid kris, och det är ju därför du vill äga guld. För att vara säker även när saker och ting inte alltid är blue skies.
Men vet man ungefär hur mycket värde man har idag i Sveriges banken, Riksbanken liksom, alltså i guld?
Det vet man, men det har jag inga siffror på här och nu.
Nej.
Men så det jag tänker som du har berättat om, det är ju att äga guld är både liksom en stöttepelare för ens liksom egna lilla innehav, men också liksom, jag tänker som för samhället, alltså kriser i samhället.
Precis.
Mm. Det fyller ju en väldigt bra funktion i kriser.
Ja, det är inte bara liksom att ha och investera i och tjäna pengar på.
Och det är det som är bra med guld också, det är att det har ju överlevt alla krig och alla revolutioner och alla olika länder och civilisationer som har haft makt under historien.
Mm.
Så oavsett som vem som har suttit vid makten så sitter vi här idag tusentals år senare och guld och silver är fortfarande med oss och kan rädda oss i krisande tider.
Mm. Mm.
Det säger väldigt mycket.
Det säger väldigt mycket.
Ja. Mm, det är det.
Du, Stefan, vi ska snart avsluta med lite lyssnarfrågor som vi har fått in, för vi har ju frågat på Instagram och så. Men innan så vill jag bara vi ska snacka lite kort, för ni lanserar ju snart en ny produkt, alltså en till fond.
Det stämmer.
Och den måste vi ju ge lite tid åt, tänker jag.
Mm.
Och det är en så kallad ETF, en exchange traded fund. Vill du prata lite om så här, vad är den? Vet du vad det är, Sling?
Nej, så jag vill veta vad det är för det första.
Ja.
Ja. Och liksom, och vad ni tänker med den ETFen?
Men det är en väldigt bra fråga faktiskt. Och precis som du säger, det står för Exchange Traded Fund. Och den svenska översättningen är egentligen en börshandlad fond. Skillnaden med den här kontra de fonderna vi har idag, det är att den handlas i realtid. Så du kan alltså köpa och sälja på sekunden och få ett avslutspris direkt. Köper du en fond idag så tar du oftast en dag eller två innan du har innehaven. Liksom.
Mm.
Den här fonden är dessutom, den går ut globalt. Så att oavsett om du sitter i Sverige eller Finland eller USA eller liknande, så kommer du kunna nå den här fonden och köpa den.
Mm.
Och det blir faktiskt den första börshandlade fonden med global inriktning som är svenskskapad.
Oj.
Där skriver vi faktiskt historia.
Wow. Okay,
som ni kommer lansera här nu. Så,
när lanseras den?
Vi räknar med att den går live här någon gång under maj månad. Förhoppningsvis någon gång i mitten på månaden.
Det är snart.
Det är väldigt snart.
Verkligen. Men då, det betyder alltså typ så att man kan trada med den. Liksom. Daytrada i realtid. Liksom.
Precis. Mm. Och då har den ju också en lägre egentligen avgift då, än vad en vanlig fond har.
Mm.
Så att du kan definitivt trada den om du känner för det.
Vad kommer den rikta sig mot? Alltså vad är det för typ av marknad? Eller är det liksom i guld, silver, bla bla bla?
Just specifikt vad den innehåller kan jag tyvärr inte gå in på, men den anspelar ju på de trenderna som vi ser idag i världen, och framförallt då kanske ädelmetaller. Så att
om du viskar så hör ingen. Nej, men, ja, men fan vad spännande. Så ni säger inte det alltså? Mm. Okej. Okay. Ja, men någon gång i maj där.
Hålla utkik.
Ja, men globalt sa du? Får globalt, ni plinga någon klocka då eller?
Ja, den kommer med största sannolikhet att ringas in på Londonbörsen. Beroende på hur det ser ut med restriktioner och liknande. Men det är ambitionen.
Det är ju goals.
Ja.
Coolt. Jag tänker, ska vi avsluta med lite lyssnarfrågor eller?
Det gör vi.
Vi har fått in några.
Det har trillat in.
Och vi har tagit någon som... Stefan, du har ju nästan täckt allt, känns det som. Men vi har några som vi tänker att vi kan ta. Vill du börja, Darling? Bara ställa någon som... Du får välja valfritt mellan de som har skrivit in här.
Mm, ja, här är en lyssnarfråga då, som jag tycker också är väldigt intressant. Hur stort innehav bör man ha i guld respektive silver?
Tänker du fördelningen då kanske?
Precis. Ja, det tror jag. Det är ju... vi säger det. Fördelningen. Mm.
Fördelningen mellan guld och silver eller fördelningen i en portfölj med guld och silver som exponering?
Jag tänker fördelningen mellan guld och silver. Vill jag tolka den här frågan nu?
Nej, jag tänker i en portfölj.
Du tänker i en portfölj?
Eller du får svara på båda.
Vi kan ta bägge två.
Vi kör bägge två, båda är intressanta.
Ja. Man brukar ju säga att en exponering mot guld och silver på kanske 5-10% av det man äger är hälsosamt och kommer att ge dig en bättre riskjusterad avkastning. Mm. Så det är definitivt någonting jag själv förespråkar.
Mm.
Och jag har desto mer eftersom att jag verkligen tror på dem. Då.
Mm.
Men är det i fysiskt då eller kan det vara i era fonder?
Är det mycket av det i våra fonder.
Ja.
För att få en ännu egentligen renare exponering med ännu större egentligen uppsida till lägre avgift.
Ja.
Skulle man kunna säga.
Mm. Mm.
När det kommer till fördelningen guld-silver så är det svårt att svara på för jag tror det har att göra mycket med vem man är som person.
Mm.
Men guld är ju mer utav trygghet och silver rör sig betydligt mer både upp och ner eftersom att den också har den här industriella egenskapen. Då.
Mm.
Så att den rör ju sig i takt också med konjunkturen
mm.
och efterfrågan därifrån. Så att jag tror att det är lite grann upp till investeraren. Men när man börjar se att guldpriset rör på sig.
Mm.
Vi såg till exempel här i fjol 2020 i juli augusti där att guld gick upp och noterade en ny all time high nivå i US-dollar mätt. Och det var ju den första all time high nivån sedan 2011 när guld gjorde sitt förra all time high. Så att 9 år tog det för guld att gå upp och göra ett nytt all time high. Och det man ofta ser då det är att guld är ledande i en sån här ny bullmarknad för ädelmetaller. Och sen så kommer silver desto kraftigare efteråt och överpresterar guld faktiskt. Och det är därför också då som vi har en större exponering mot silver än guld. Eftersom vi tror att det här glappet kommer att minska med tiden då.
Mm.
Tittar man på guld i övrigt så har ju guld noterat nytt all time high i alla andra av världens valutor för länge sedan. Både i svenska kronor, i pund, i euro, turkisk lira. Du kan nämna vilken valuta som helst så är guld starkare än den valutan. Och många av de här valutorna hade ju all time high för flera år sedan.
Mm.
Men dollarn då som är världsvalutan som ska vara världens mest stabila valuta tog lite längre tid att knäcka då.
Ja, det var en... segling iväg från frågan. Men du, finns det någon övre eller undre gräns för hur mycket man får köpa och sälja av guld och silver? Någon person har inte skrivit om det är guld eller silver, men i båda finns det något som så här, du får inte köpa mer än så här eller du måste köpa så här mycket.
Nej, vetligen så finns det ingen sån gräns utan du kan ju köpa små guldtackor och små guldmynt på bara några gram och detsamma gäller silver. Och sen då om du vill investera i våra fonder så är det ju från 100 kronor uppåt så att vem som helst i princip skulle kunna nå dem.
Härligt.
Och det finns ingen övre gräns heller vad jag vet men allt har ju att göra med tillgång och efterfrågan så finns inte guld eller silver i den mängden som man efterfrågar. Nej, så det är ju svårt.
Ja, det
driver du priset.
Ja. Det är en som skriver här, vad innebär 24 karats guld?
Men 24 karats guld innebär ju att du har det renaste guldet egentligen. 99,9% fine gold.
Okay.
Går du ner på 18 karat som många smycken består av så har du ju legeringar av andra grundämnen. Mycket också för att förstärka metallen. För tittar du på till exempel ett sånt här guldmynt så är ju det ganska mjukt i metallen. Så att tar du på det tillräckligt hårt så kan du få rispor och rivmärken och till och med deformera det. Till skillnad då mot om du blandar in andra ämnen så får du en annan stabilitet och en annan hållfasthet. Då. Så därför så har du olika typer av karat egentligen då i smycken.
Varför 99,9?
För att det blir omöjligt att säga att det är exakt 100%. Det kan alltid smyga sig in någonting annat. Man kan inte göra det antagandet att det är exakt 100,0%. Så därför 99,9 är det så nära du kan komma.
Så för att skydda sin rygg så säger man inte 100%.
Ja, jag misstänker att det är så. Ja.
Mm, okay.
Ja, men här är en fråga till. Vart förvaras guld? Är frågan. Så jag antar att du menar liksom, det mesta som finns i världen kanske inte ligger i byrålådor hemma hos folk. Utan de ligger väl i valv och sådär. Men ja, typ så.
Ja, och... precis som de ETC:erna då som vi äger i Precious Green-fonden så är det ju rigorösa säkerhetsanordningar som står bakom detta. Så några av världens mest säkra valv Där finns de här guldtackorna. Och det finns faktiskt YouTube-klipp på det här som man kan titta på. Där man kan till exempel googla Fort Knox.
Mm.
Jag tror att det är en video på 8-10 minuter. Som beskriver hur omöjligt det är att ta sig in i ett sånt här valv. Mm. För det är säkerhetsanordning på säkerhetsanordning på säkerhetsanordning. Och de här valven ligger ju ofta på väldigt... speciella platser. De kan ligga djupt under Alperna till exempel och liknande. Mm. Och sen utöver det då alla de här säkerhetsanordningarna som gör det alltså omöjligt för dig som utomstående att ta dig in. För det är så mycket grejer du behöver passera för att överhuvudtaget ens komma i närheten av det. Så att de som skyddar det, de vet att det har ett extremt stort värde. Och mycket mer än så behöver man säga.
Jag tänker att det kommer säkert dyka upp massa fler frågor när man lyssnar på avsnittet. Det kanske är till och med möjligt att skicka in sina frågor efteråt.
Man kanske till och med kan skicka den till Stefan. Kan man det, Stefan?
Självklart kan man göra det. Jag nås ju enklast på Twitter där jag heter AUAGstefan.
Mm.
Eller om man vill connecta med mig på LinkedIn så är man fri att göra det. Och där heter jag mitt riktiga namn då, som är Stefan Abrahamsson.
Riktigt skoj. Jag tänker att vi är rundar här. Och vi åker hämta våran bebis och sticker ut till ön.
Mm, jag tror,
vi har en bit hem.
Vi har en bit hem. Och,
Men innan, jag vill bara rikta ett stort tack till dig Stefan. Och till AUAG Fonder som tillät oss att göra det här. Och att vara vår första gäst.
Det har varit på den. Ett jätteroligt.
Otroligt roligt ämne.
Ja.
Och alltid lika kul att sitta och tjata med dig.
Blir lite förvirrad på köpet.
Ja, verkligen. Det här är mycket att ta in. Alltså.
Mm.
Bara tänka liksom valuta kontra guld och värde. Bla bla bla. Jag tycker det är...
Ja, jag måste hem och smälta det här, känner jag. Mm. Och så kanske det är jag som hör av mig till dig, Stefan.
Du är hemskt välkommen att höra av dig precis när du vill.
Ja, och ni som inte vill skriva till Stefan kan skriva till oss på sparmakarna@gmail.com eller gå in på vår Instagram där vi heter Sparmakarna. Och skicka DM till oss eller vad gör vad ni vill. För vi vill ha tips och råd till nya ämnen eller frågor på allt som finns.
Det här var superkul.
Skitkul. Tack så mycket Stefan.
Tack igen.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Vi hörs nästa vecka.
Vi hörs.
Tja då.
Hallå.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.